Det var inte poliserna intresserade av, utan de tyckte att nej, det har ingenting med barnet att göra. Det är med din mor. Jag fick veta att min mor hade dött dagen innan. Eller hon var hittad dagen innan. De tror hon hade dött i början på veckan. Min pappa blev omhändertagen av hemsjukvård. Tyvärr kom han inte ihåg vem jag är. Han har gått helt vilse i huvudet.
I den här podden möter vi Alf. Alf är drygt 50 år och har stött på många olika svårigheter genom livet. I den här podden pratar vi om när hans mamma och styvfar hastigt och oväntat gick bort. Hur dödsbeskedet kom via polisen. Och inte nog med det, hans pappa blev också dement i samma veva. Den här podden är Alfs berättelse.
Satt vid köksbordet hemma vid och fika med barn. Jag har varit med om en hel del otrevligheter, eller vad man ska säga, inom med hanteringen av vårdnadstvist etc. Och sitter och äter frukost med mina barn och tittar ut genom köksfönstret och ser att det kommer en polisbil. Polisbilen stannar precis utanför mig. Och två stycken poliser kommer mot min trappa. Och första tanken är, vad har hänt nu? Jag promenerar till dörren och undrar, vad skedde nu? Vad vill ni? Vad har barnen gjort? Vad har hänt med barnen? Barnen sitter vid mitt köksbord. Jag är inte intresserad av att prata med. Och vänder mig runt för att gå in. Det var inte poliserna intresserade av, utan de tyckte att nej, det har ingenting med barnen att göra. Det är med din mor. Och ursäktade sig och ville komma in hemma. Inga problem, tyckte jag. Ni får gärna komma in. Jag fick veta att min mor hade dött dagen innan. Eller hon var hittad dagen innan. De tror hon hade dött i början på veckan. Det som hade hänt vet man inte. Det vet man fortfarande inte. Men hon låg i varje fall i vardagsrummet, hade de hittat henne. Det som hade alarmerat var det att hon svarade inte i telefon när människor ringde hem. Bredvid henne så låg min styvfar och var väldigt illa där hem. Det blev tillkallad när detta var när de hittade min mor, men dessförinnan så hade man ju tillkallat polis och låst mig för att få ut dörren. Att ha barnen hemma i yngre tonår och barn som är under tonår, men ändå fullt förståelig vad det är som händer, och se en bruten föräldrafigur är det är intressant och tufft för mig som förälder att visa den typen av känslor för barn.
Hörde barnen samtalet med polisen också?
Barnen hörde samtalet med polisen med tanke på att de inte ville släppa in polisen.
Och det här hände ju inte i Sverige utan i ett annat land.
Ja.
Och du var ensam barn till din mamma.
Ja, helt korrekt. Så det ger ju en annan dimension på det hela också, att man får detta. Och samtalet blev ju då vidare mot vad händer nu? Hur ska jag hantera detta? I detta land så har man som skick att man ska vara gravlagd inom 10 dagar från döden har inträffat. Det är ganska kort tid att ändra livet på 10 dagar. Nu var det en obduktion och dylikt som skulle ske, så man hade ju lite mer tid på sig. Men ändå, inom en 3 veckors period skulle min mor vara gravlagd, inklusive allt där runt omkring. På måndagen hade man fått säga så pass mycket sans och samling så att jag ringde min far. Och det svarade inte. Jag ringde en antal gånger, både senare på lördagen och på söndagen och måndagen morgon. På eftermiddagen på måndagen så ringde de från hemsjukvården och tyckte att min far inte visste var han var. Han hade varit ute och promenerat längs riksvägen för att komma till affär, för att komma sig iväg. Både min mor och far bor långt ifrån. Vi pratar 3-12 timmar.
Mm.
Beroende på färdmedel.
Vad hände med din pappa sen?
Min pappa blev omhändertagen av hemsjukvård för att komma till ett korttidsboende. Där han fortfarande är idag. Tyvärr kommer han inte ihåg vem jag är. Han har gått helt vilse i huvudet.
Mm.
Där, det kopplar inte vem jag är. Så det var väldigt många som gick bort inom väldigt, väldigt kort period. Att gå bort, att man inte kan prata med människor.
Mm.
Vare sig det är att du är här och nu, eller om du ligger i en grav som du kan gå till. Det är fruktansvärt stressande att ha en människa som inte vet vem du är i sin närhet och prata med, som är i en helt annan dimension.
Mm.
Än att gå till en grav, att säga hej eller hej då. Det är väldigt, väldigt stor skillnad, tycker jag. Det är mycket jobbigare, i varje fall för mig. Det är en människa som sitter vid sidan av mig och som inte vet vem jag är.
Mm. Och din far har inte förstått att din mor gick bort?
Nej, absolut inte.
Det här skedde ju inom loppet av bara några dagar.
Mm.
Och det låter som att det var väldigt överraskande.
Ja, absolut. Det här var inte medräknat.
Nej.
Min mor hade en stolt person i att gå till affären och handla själv. Dagens bröd, tidning, mjölk. Lite pålägg till detta. Och framförallt för att kunna röra sig. Hon hade fruktansvärt smärtor i ben och rygg. Men det är ju vad ska man säga? Det är ju så att bli gammal.
Mm.
Det är lite som uttrycket som hon hade. Ja, jag gillar inte att bli gammal, men alternativet är värre.
Mm.
Det lever man lite efter.
Kan du beskriva hur du och dina barn hade det där dagen efter? Är det någonting som du särskilt minns?
Barnen var lugna, de var sansade. Min dotter tog hand om sin lilla bror. Hon såg att någonting var galet och var inte... hon tyckte inte att jag var lik mig på mitt sätt att vara. Hon såg att det var sorg. Förstod att någonting gick sönder. Vad som gick sönder är svårt att beskriva, men man tappar något som man inte kan säga hej till. Man kan inte göra det här samtalet.
Mm.
Och det händer ju fortfarande nu att man har varit på väg att lyfta luren och ringa mor.
Mm. Som det mest naturliga att göra.
Absolut.
Och kanske även ringa din pappa som inte kanske svarar.
Tyvärr.
Mm.
Det finns ju ett svar hos svar, men man vet inte vem det är.
Nej.
Tyvärr. Det är borta.
Mm.
Så han pratar om mig, men vet inte vem jag är. När livet vänder upp och ner så vad man försöker hitta ljuspunkterna. Det är svårt att se ljuspunkterna där och då. Man är totalt förtvivlad. Man grunnar på vad sa jag? Vad gjorde jag? Man försöker rättfärdiga sig själv lite grann. För egen del så arbetar jag väldigt mycket. Jag tog mer arbete än det jag behövde att göra. För att slippa tänka. För att slippa ha sorgen här och nu. Att skjuta den framför sig lite grann. Men det menar jag att man förnekade en del. Det har inte hänt. Det sker inte mig. Det händer ju inte mig. Och jobbade mera. Tills det att man insåg att oj, en begravning jag måste planera också. Som blev planerat ihop ganska kvickt. Där man som en del av processen också skrev ett brev till min mor. Det tar på kraften. Det gör det, absolut. Att hamna vidare och vara stark i detta och se vad är det för någonting som det gör med mig också. För även om att alla vet ju att vi ska dö, ingen vill dö. Äldre människor, min mor var strax över 70 år, så det var ju inte speciellt gammalt. Hon fick mig när hon var ung. Men det kom ändå oväntat. Då får man ju försöka hitta den här styrkan i sig själv, i sin svaghet. Att leta efter styrka. Vad är det som liksom kliver upp och gör det här för dagen? Inte för att jag måste, men för att jag vill. Och för att visa barn att livet går vidare. vi måste göra någonting så att vi visar att vi är här och nu. Och inte bara liksom glömma bort varandra. Det är väl snarare det som man har blivit mer varse om. Att vi måste bry oss mer om varandra. Vi måste vara snälla mot varandra när vi är här och nu.
Och din pappa som då fortfarande lever men som inte är densamme.
Sörja två gånger, då får man dubbelsorg. Jag vill inte ha dubbelsorg. Jag förstår att den här människan som är min far inte vet vem jag är just nu. Men jag ämnar inte att sörja honom än.
Nej.
För det har jag inte tid med.
Nej.
Jag är mer än nog med den sorgen jag har idag av någon som har lämnat mig. Men jag har en sorg för att jag inte kan prata med min far. Men jag sörjer honom inte för att jag inte har honom. Så vi får skilja på livssorgen och sorgen av att inte kunna prata. Tycker jag. Låter kanske lite konstigt, men lite.
Det låter också som du definierar det bra och det låter som att du tänkt på det.
Det har jag gjort, absolut.
Har du fått hjälp att tänka så här eller?
Nej, utan det är snarare från tidigare där man har andra erfarenheter med sig i bagaget. Där olika tvister har gjort att man har fått lära sig att tänka. Vad händer om jag blir av med det jag älskar mest? Och det är en intressant fråga i sak och en annan del av spektret också. För om du frågar, hej, vem är du? 80% av dem du frågar kommer att säga det. Jo, jag är maskiningenjör på företaget ABC. Eller jag jobbar som lokförare. Eller, ja. Det är, alla definierar sig på något sätt. Och som oftast via en titel. Det lärde jag mig att det fungerar inte om att man plockar bort det du gillar i ditt arbete. Där du, i detta fallet som jag blev varslad då för ett antal år sedan. Det arbete som jag arbetade och älskade. Och den tjänsten försvann till ett annat land. Och då lärde jag mig den vägen att tänka på lite annorlunda sätt. Att inte binda upp dig i någonting som du kan förlora här och nu.
Nu är du inne på identitet och sådär. Hur identifierar du dig själv idag när du inte har din mamma i livet och din pappa har gått vilse, som du säger, i tanken?
Jag identifierar mig som en glad människa med tre goda barn. Eller ja, föräldrar till tre snarare.
Hur fick du tag på glädjen igen efter, för du beskrev här i början av vårt samtal att, och jag fick en bild framför mig hur verkligen helvetet var nära. Totala mörkret.
Absolut.
När kom ljuset in, eller när började sippra in ljus i det där mörkret för att du nu skulle kunna, eller var du en glad människa även då?
Nej.
Nej.
Absolut inte. Det, och nej, jag har inga, vad ska man säga, antidepressiva eller så, utan jag tänker som så här, att sorg har sin tid, absolut, men du måste hitta glädje. Hur hittar du glädje? Vad kan göra dig glad? Är det glädje att sätta sig med sina pottplanter, att vattna dem och se att det går vidare, att du får ett liv? Är det glädje att gå ut i skogen och titta sig runt omkring? Är det glädje att titta på barn som leker ute? vad är det som triggar glädjen? Istället för att se hela tiden allt det svarta där man från lördagen lägger sand, jord på sin mors grav till att på tisdagen vara med vänner utan att vara ett sänke för sina vänner. Att ha en glädje i att se sina vänner, att hitta en väg framåt med sina vänner. Det är viktigt. Och där är väl man får tända lite ljus själv. Det räcker inte att gå in i det svarta och säga att men det är hemskt. Ja, det är hemskt. Men det kan bli bättre genom att man tänker också att det är hemskt just nu, men imorgon är det bättre. Den värsta dagen var igår.
Har du delat med dig av sorgen till någon annan?
Jag har haft många olika saker som har gått fullständigt åt helvete, om man ska uttrycka sig milt, där världen har kollapsat helt och hållet för mig. Man har sett liksom att det har rämnat helt och hållet. Och vid ett tillfälle så ringde jag 112, för jag kände att jag behöver prata med någon. Johan är en präst. Vi pratar dagarna innan jul, där man har hamnat ut för en livskris, en livssorg till och med. Och får till svar att nej, vi har ingen jourhavande präst just nu. Han kommer på tjänst klockan 9 ikväll. Det var ett slag i ansiktet. Där man inte kunde prata med någon. Därför att ett, det var helg. Två, det var stipulerad tid när du hade rätt att ha sorg. Det fungerar inte i min värld.
Nej.
Och där var det man börjar med det här. Vad kan jag göra för att göra mig själv glad?
Och då var du ju verkligen i helvetet igen när du tog dig för att ringa för att försöka få tag på någon att prata med.
Yep.
Men du har fått tag på någon senare sen.
Absolut.
Som du.
Det, man måste prata med någon i någon form. Jag har dock inte pratat och lättat mitt hjärta helt och hållet. Det har jag hållit för mig själv lite grann. Jag har skrivit en del om på vilket sätt som jag ser mina tankar i det hela. Men jag har inte delat med dem till någon annan.
Är det någonting som du ser som du har verkligen lärt dig eller som du skulle säga till en person som befinner sig i helvetet just nu?
Oj. Drick inte. Ta inte alkohol. Ta inte droger. Det är absolut inte. Om du är långt nere och dricker så kommer du att sjunka ännu längre ner. Och kommer att få väldigt mycket. Du lär dina sorger att simma. Helt enkelt. Gör det inte. Försök att hitta ett ljus med någonting du eller den person som har gett dig sorgen gillade att göra tillsammans. Eller vad för er. Gör det. Gillar du att dansa? Gå ut och dansa. För att få glädje, för att få tankarna bort till annat. Gillar du att arbeta? Arbeta. Men nyttja inte substanser. Det blir inget bra.
Det låter som ett väldigt konkret och bra livsråd.
I min ungdom så var jag med om en lite större olycka. Jag var sjukskriven ett antal år. genom detta så fick man en distans till människor och till livet. Jag lärde mig återigen efter lite flykt från annat att det finns någonting annat som styr våra liv än bara du själv. Utan du får hjälp om att du hjälper. Men du måste liksom sträcka ut handen själv liksom för att ge lite hjälp, för att få hjälp. Det är väl en livsfilosofi som jag har.
Vi ska bara vända tillbaka lite till ljuset här nu då. Till framtiden. Vad är det som ger dig absolut mest framtidstro och hopp just nu?
Att hjälpa andra som har det ganska tufft just nu. I den situation de befinner sig. Jag satt och pratade med människor igår exempelvis för att stödja och hjälpa dem framåt. Det är ett sätt för mig att bearbeta mig själv, att lyssna in hur andra mår. Lite komiskt också samtidigt är att jag är väldigt glad för att jag inte arbetar med människor utan med maskiner. Men ändå sitter jag och lyssnar av hur människor mår och försöker hjälpa dem framåt att ge det bästa av sig själv och ge dem ett lite ljus. Men vi är nog lite olika skapta. Det är det som ger mig drivkraft och motivation att gå till jobbet ytterligare en dag.